vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
När Satoshi Nakamoto 2009 presenterade sitt white paper, det dokument som la grunderna för Bitcoin, så var det under namnet A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Det stod alltså bortom i princip allt tvivel att det här var någonting som man skulle kunna betala med. Sedan dess har Bitcoin använts till många saker, men det är inte betalningsdelen som är det som har gett det mest uppmärksamhet. Istället är det valutans egenskap som just valuta och möjligheten att valuta spekulera som har gjort att många fått upp ögonen för den. Bitcoin har använts som någon slags aktie vars syfte är att stiga i värde. Men den har också lyfts för sin värdebevarande funktion. Man har kallat det för ett digitalt guld. Och för att förstå om det kommer fortsätta vara så här, eller om Bitcoin och andra kryptovalutor kommer att användas till betalningar, så jag vänt mig till Oskar Broberg, docent i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet, och till Magnus Willesson. Magnus är också docent och universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen på Göteborgs universitet. Och mycket av hans forskargärning har ägnats åt just betalningar. Vad en betalning egentligen är och hur den fungerar. För när man tittar på det här så går frågan om vad en betalning är ihop med frågan om vad pengar är. Genom århundraden har vi haft många olika typer av pengar som har förändrats och anpassats efter den verklighet vi lever i. Men det är också så att pengar och betalningar har innoverats och blivit säkrare. Vad som är en betalning har ofta varit det som på ett effektivt sätt har kunnat besvara frågan: hur kan vi göra en säker överföring? Kanske är det på det sättet som kryptovalutor kan bli en del av framtidens betalsystem.
Det är där fokus brukar ligga, och tar man med kryptovalutor så är det ofta där fokuset ligger, just att man ska kunna överföra pengar på ett smart sätt, och där finns det bra säkerhetssystem kopplat till det. Men då glömmer man andra delar av själva betalningstransaktionen som också finns med, och det är just att det är ett kontrakt mellan en köpare och säljare, och det kontraktet kan se ut på olika sätt och relationen kan se ut på olika sätt, och då kräver det också olika typer av betalningslösningar för att säkerställa att till exempel en vara dyker upp på rätt ställe när man har beställt den och så vidare.
Ja, men jag tänker på det som du målar upp här, Magnus, att ibland så kan man så här bara lite slarvigt tänka om pengar, det är nog en sak, och betalningar är väl en sak och sådär. Men så fort man börjar bara tänka lite generellt på det, att, ja, men, och lite historiskt, att när vi ska köpa och sälja saker, det kan ju se väldigt, väldigt olika ut. Att ibland så är de här transaktionerna, men du ska skeppa någonting från andra sidan jorden, och då kanske du ska ha att göra med människor som de har helt andra lagstiftningar, och du ska kunna föra inte bara varorna i en riktning, utan du ska också på ett säkert sätt och kunna föra det här värdet i de här pengarna på motsvarande sätt. Mm. Medan i andra sammanhang så handlar det om betalningar i supernära lokala sammanhang där man kanske känner varandra väldigt väl, och gränsen mellan liksom formella betalningar och allmänna andra sådana liksom skuldsystem.
Nu ska vi inte kanske helt och hållet skriva av krypto som så här ett misslyckat betalsystem, men det är ju i alla fall inte ett lyckat betalsystem än, det kan vi väl vara överens om.
Ja, för att jag får protestera lite då.
Ja,
för jag tänker så här att det, nu, jag vet inte om det blir extra mycket nu då när det kanske inte levde upp till de där fantastiska förhoppningarna som vissa hade för ett par år sedan. Men man kan ju också vända på det så här, som du också sa Magnus, att ja, men det används faktiskt för betalningar idag. Och du kan ju jämföra Bitcoin och även en del av de andra kryptovalutorna med, det finns ju jättemånga små lokala betalningssystem runt om i världen som är oerhört mycket mindre än Bitcoin. Som inte skulle betraktas som stora fiaskon. Så på ett sätt är det klart att även om det inte har börjat utmana dollarn eller svenska kronor eller något annat, så är det klart att på ganska kort tid så har det blivit även som betalningssystem någonting som används i många olika delar av världen.
Just det.
Man får skilja på lite saker här, och det du inledde med var ju att diskutera kring huruvida det är det dominerande betalningssystemet. Men här finns väldigt många olika betalningssystem redan idag som kompletterar varandra för olika typer av transaktioner och olika miljöer. Det är inte så att man tänker i första hand på att man ska använda kryptovaluta för att gå och köpa kaffe på stan eller någonting. Utan där finns det ju andra betalningsmetoder som förmodligen idag i alla fall är betydligt bättre. Däremot så kan det ju finnas en teknisk utveckling som gör att det blir mer och mer intressant att använda den typen av teknik. Men du behöver inte identifiera det så väldigt tydligt för en transaktion på några kronor som du behöver för större betalningar om du ska köpa bilar och så vidare. Där det är mycket större högre belopp.
Men jag tänker ändå att betalningar mer än nästan några andra saker är väldigt så beroende av nätverkseffekter. Att det finns bara ett fungerande betalsystem om det finns ett fungerande betalsystem på så att säga. Att om jättemånga måste använda det för att någon ska vilja använda det. Finns det liksom någon slags threshold-effekt här där det är så här typ, ja men okej, det måste vara si och så här många som använder det för att det ändå ska funka typ.
Det kan man göra ganska komplicerat om man vill svara på det. Men jag ska börja i den enkla sidan att egentligen så krävs det ju en betalare och en betalningsmottagare. Däremot så är inte det speciellt effektivt att ha det på det sättet, utan det finns en viss stordrift i det.
Så att det är liksom så, det krävs ett visst antal användare för att någon ska vilja ta emot det, och det krävs ett visst antal mottagare för att någon ska vilja bli en användare.
Ja.
Man blir lite låst i den.
Ja, det brukar kallas typ höna-äggen problematik då, vilket kommer först när man ska försöka lansera det. Ska man rikta in sig mot betalningsmottagare eller betalare?
Just det.
Jag tänker bara på frågan som du började ställa där Gunnar. Liksom, finns det liksom någon tröskeleffekt och måste det inte vara jättestort och sådär? Men jag tänker att den där frågan om nätverkseffekter också är en relativ fråga. Alltså det här att vi kan ha, och inte bara kan ha, utan vi har komplementära betalningssystem. Och en del sådana här betalningssystem kan ju vara väldigt lokala och inte alls särskilt många användare, och de kan fungera jättebra. Men då finns det liksom, så det, jag tror inte att man ska tänka på det som tröskeleffekter och någon slags absolut, att man kan säga att det måste vara över ett här antal. Utan snarare att det behöver vara i ett sammanhang där det då upplevs från båda hållen, från både köpare och säljare, att det är värt att göra det och att det är tillräckligt många transaktioner inom det för att det ska kännas som värt att upprätthålla systemet.
Menar du att man skulle kunna liksom hitta antingen en lokal eller typ en branschnisch som är så här, alla transaktioner av den här typen, eller en stor del av transaktioner av den här typen, den ska göras med den här vissa betalningen då liksom?
Ja, man pratar i vissa fall om att just kryptovalutor skulle kunna användas inom vissa communities där man håller på med exempelvis spel, att man skulle kunna använda den typen av valutor som sådant. Men det finns också utanför kryptovalutaområdet lokala betalningssystem. Om man ska åka lokaltrafiken i de flesta städer så finns det betalningssystem där du laddar upp en viss balans på ett kort och så använder du det, och det kan man bara använda på lokaltrafiken.
Just det, och det tror jag nästan ingen tänker på som att man växlar en valuta mot en annan, men det är väl lite det man de facto gör. Du växlar liksom kronor mot SL-pengar eller Västtrafikkrediter eller vad man ska säga.
Precis.
Jag tänker att om vi vänder blicken lite framåt och pratar om kanske så framtidens betalningar, så är det någonting som kryptovalutor har gjort anspråk på att vara en del av. finns det en poäng att prata om framtidens betalningar överhuvudtaget? Förändras betalningar utifrån folks behov? Varför förändras betalningar liksom?
Jo, det finns många olika skäl. En har jag nämnt, och det är det här med säkerhet. Säkerhetskraven förändras, och det har ju också varit olika typer av transaktioner som har dykt upp, så med internethandeln, och där är det då en miljö som har krävt annorlunda lösningar för att kunna genomföra transaktioner.
Oskar, du som historiker, när du kollar på liksom betalningars förändringar, vad tänker du på då?
Jo, men jag tänker att när vi använder ordet säkerhet, så tänker jag att det är släkt med kanske ett ännu mer generellt ord som förtroende. Att pengar alltid har att göra med lite grann en osäker framtid. Skälet till att jag är beredd att ta emot bara den här papperslappen istället för saken jag lämnar ifrån mig är ju att jag någonstans litar på att den här papperslappen kommer att vara värd någonting och att jag kan köpa något annat eller kräva något annat för det framöver. Och det sätter fingret på det här med, men hur, oavsett då om våra pengar ska vara guldmynt eller sedlar eller ettor och nollor i datorn eller vad det nu ska vara, så måste vi tänka på förtroendefrågan. Och det kan vara väldigt så här konkreta säkerhetsfrågor. Men det har också de här vidare förtroendefrågorna som kopplar an till det här med vad är det för, inom vilken gemenskap gör vi detta? Har vi till exempel, ja, men om vi har svenska kronor då, ja, men då kopplar vi också det till en svensk stat och ett svenskt myndighetsväsen och polis och sådär. Så att om vi skriver de här skuldsedlarna och någon inte vill betala, så kan man kräva in. Om de här, alltså SL skulle inte bara plötsligt ställa sig, ja, nu betalar in till de här busskorten, men nu struntar vi det, nu är vi ut nya. Det hade blivit dålig stämning.
Just det. Men det händer ju då och då liknande saker. Alltså jag hade till exempel, jag hade växlat mina svenska kronor mot någon slags restaurangkrediter på en restaurang som ligger nära mitt jobb. Och sen så slutade den restaurangen finnas. Och då var mina kuponger som skulle ge mig en gratis lunch, de var ju inte värda ett smack. Liksom. Den typen av saker kan ju, det händer ju liksom.
Absolut, så är det ju. Och det, om man nu ska se historiskt, så är det ju det som sker. Alltså backar vi bak till 1800-talet i Sverige, så de flesta människors vardag var att man rörde sig i ett väldigt lokalt sammanhang. Mm. Och det innebar ju inte att man inte gjorde betalningar, men man gjorde betalningar i det lokala sammanhanget, och väldigt mycket av de betalningarna skedde genom informella skuldsedlar och kreditöverenskommelser på olika sätt. Även om man också hade riksdaler, men det var väldigt sällan som man använde dem för betalningarna. Mm. Och sen i takt med att våra liv förändras och man liksom flyttar in till städer och gör massa andra, så förändras också förutsättningarna för vilka typer av sådana här betalningskompletteringar till kanske det vi vanligtvis tänker på de officiella pengarna. Finns det förutsättningar att ha? Ja. Och med ditt exempel med restaurangen där, ja, men det var ju ett tydligt lokalt sammanhang, men det var inte riktigt så formaliserat.
Nej, jag hade ett överdrivet förtroende för restaurangens liksom solvens.
Jo, men samtidigt när det kommer till de här kryptovalutorna som dyker upp, så är det ungefär samma typ av problem. Är det så att man byter helt plötsligt valuta, eller att för den delen, och det finns ju väldigt många exempel på där initiativ för kryptobetalningar har faktiskt gått i konkurs. Det finns...
Ja, inte så få om vi ska vara ärliga heller.
Nej, och det kan man se i liksom 15 års tid där olika initiativ har utvecklats. Så det behöver ju lösningar som centralbanken ofta har haft vad gäller betalningar, att säkerställa ett fungerande betalningssystem och säkerställa valutan.
Men samtidigt tycker jag att det är viktigt att understryka att det har inte varit så att centralbankerna har haft hela systemet, utan de har varit en viktig nod i betalningssystem som alltid har varit sådana här kompletterande på olika sätt, hängt samman. Mm. Det kanske tydligaste exemplet på det var ju när vi hade guldmyntfoten i Sverige i slutet på 1800-talet, som man ibland pratar om, att men då hade vi liksom, det var guldmyntfot, man skulle kunna växla till guld och det var Sveriges riksbank som hade liksom ansvar för det. Och ändå var det ju så att de riksdalerna, det var en väldigt liten del av det som gjordes med betalningar. Utan det var liksom ett slags ankare, och sen på det så hade man massa små lokala enskilda banker som går ut sedlar och sådär, även om de går ut dem i kronor. Och under 1900-talet då, att vanliga banker har givit ut mer och mer av våra pengar, så de privata och de offentliga aktörerna har liksom utvecklat betalningar sida vid sida. Mm. Det tänker jag är en viktig del. Och med krypto här så skiljer sig på en viktig punkt i bemärkelsen att där vill man, många av förespråkarna för kryptovalutor utgår ju ofta från att centralbanker är korrupta och politiker är korrupta, och så vill man skapa ett helt annat system vid sidan om som är så mycket mer ska lita på tekniken. Och det är ett stort brott skulle jag säga.
Tänker du också på det som ett stort brott? Liksom? För det finns ju någonting fundamentalt, alltså en fundamental skillnad som du är inne på, Oskar, som handlar om vad är det som backar upp här egentligen? Alltså det är inte en stat som backar, utan det är snarare en idé om en teknisk lösning och kanske också i någon mån en idé om ett community-typ, om man får hårdare det lite grann.
Ja, jag ser inte det som ett brott riktigt. Jag går tillbaka till transaktionen och utifrån det så, som Oskar börjar prata om, så har det kommit olika aktörer som är mer eller mindre intresserade av att delta i betalningssystemet. Och därifrån så har man då försökt ha olika säkerhetslösningar. Problemet försvinner ju inte för att du har en annan aktör, eller att det löser sig inte av att du har en annan aktör, utan det finns ju kvar och det kräver en lösning som inte bara är kortsiktig utan som är långsiktig. Så det kommer att behövas någon form av backup-system hela tiden för om det helt plötsligt kraschar ett system, eller som vi hade exempel på också, att det faktiskt går i konkurs några av de här aktörerna. Det skulle då vara centralbanken eller någon annan hela tiden som behöver, eller så får helt enkelt användarna ta den förlusten och är medvetna om det från början.
Det är väl där någonstans snarare som kryptovalutorna ligger, alltså den senare delen av det där, att det är användarna som får ta den smällen och vara medvetna om det, eller är ute och cyklar här.
Ja, men så är det ju, och den argumentationen är kanske lättare att driva så länge det fortsätter att vara lite av ett mer marginellt fenomen.
Ja.
Medans om det skulle komma till situationer när till exempel Bitcoin då skulle vara det allenarådande eller det allra största systemet för betalningar, då är det ju ett väldigt stort bett att säga att vi ska klara oss utan någon slags koppling till vårt övriga samhällsbygge.
Just det, och det kanske också är det som står i vägen från att det här ska hända överhuvudtaget.
Ja, man märker ju i diskussionen nu kring regleringar i alla fall att det är ju precis de frågorna som kommer upp. Och det märker man ju också i en slitning inom kryptovärlden. Att vissa, för att de ser att för att det här ska kunna bli stort, så måste man komma mer, lite mer in i den reglerade miljön för att kunna få en möjlighet att växa och kunna bli accepterade. Medan andra ser det precis tvärtom och säger att ja, men vi skulle ju stå utanför. Vi skulle ju vara ett verkligt alternativ.
Mm. Vad är poängen med att vara vi om vi ändå ska bli som dem liksom?
Ja, nej, men jag tror att det kommer att gå, eller att de frågorna kommer att ställas på sin spets på ett ganska tydligt och abrupt sätt faktiskt när det väl är dags.
Men om vi blickar på det här med framtidens betalningar igen då, vilka liksom egenskaper ser du att framtidens betalningar kommer att ha, och tror du att krypto kommer vara en del, eller har krypto några av de egenskaperna?
Ja, jag tycker att krypto har några av de egenskaperna, och jag tror att delar av den tekniken som håller på att utvecklas nu, den kommer i allra högsta grad användas för betalningstransaktioner framöver. Men jag upplever det som, om man tar tekniken som finns nu, så är det lite för trögt för att det ska fungera för väldigt många av de transaktioner som finns. Det är mer kopplat till kanske communities, och där fyller det ju redan en viss funktion idag i de länderna som har lite problem med den finansiella infrastrukturen.
Just det. Men de här egenskaperna som du tror att de kommer ha i framtiden då, vilka är det krypto har? Är det säkerhetsdelen, eller finns det saker som krypto inte har?
Ja, säkerhetsdelen är ju en bit i det, där det finns andra lösningar på att faktiskt identifiera köpare och säljare, och det kan också få förgreningar i kontraktskrivandet och uppfyllandet av kontrakt i så fall. Men samtidigt så är en relation mellan köpare och säljare inte bara en betalningstransaktion, och det kräver en infrastruktur runt omkring som inte bara handlar om transaktionen. Man kan ta exempel med köp och sälj, export och import från företag exempelvis, så behövs det ett finansiellt system som också är med och vakar och finansierar delar av transaktionen. Och här finns det ju idag inga möjligheter att hedga valutorna på något sätt för den typen av transaktioner, utan man tar en väldigt stor finansiell risk om man är involverad i, eller om man tar betalt eller betalar med kryptovalutor.
Oskar, när du tittar liksom, för att förstå framtiden måste man förstå historien och så vidare. När du tittar på vad, liksom, vad du tänker att framtidens betalningar skulle kunna innehålla, är det någonting du liksom tänker på, någon speciell egenskap som du tror att det här kommer vara det som det har?
En aspekt av liksom kryptovalutor som jag tycker är spännande, det är ju det här att man faktiskt kan få in mer information i betalningar. Det här att när man använder, när du skriver in, beroende på, alltså olika, utan att bli allt för tekniskt, så är det ändå så att när man, kryptovalutbetalningar handlar ju om att man har den underliggande blockkedjetekniken, och det är ju ett slags digitalt register. Och det går ut på handlar ju om att man, ungefär som ett Excel-dokument med olika kolumner, att man flyttar värde mellan kolumnerna, fast man gör det på ett kryptografiskt säkert sätt.
Ja.
Men det är inte så att man bara kan flytta siffror, 10 blir 100, blir 200 och sådär. Utan man kan ju faktiskt också skriva in annan information. Och lite grann det som vi har pratat om här, att det här, de här finansiella strömmarna hänger ju samman med massa andra frågor också. Så det finns liksom utrymme för olika typer av innovationer, till exempel där man handlar om import- och exportaffärer eller handel över internet och sådär, där man kanske faktiskt vill knyta samman själva betalningsströmmarna med annan information också. Och då kan man få med det i blockkedjan. Det blir ganska, det kan vara ganska, då kan du snarast skräddarsy lösningar. Så att med en bit av det här, en förhoppning är ju att det här ska kunna bli ett väldigt allmänt, globalt, tekniskt system som bara ska kunna sprida värde.
Ja.
Det är liksom en tanke. Men en annan tanke handlar ju om att man mer ska kunna skräddarsy en typ av en slags pengar. Och för att tänka mer om det om framtiden, jag är ingen så visionär, men det är inte, man behöver inte vara allt för visionär för att se, bara titta på ens barn, hur mycket mer de och vi lever digitalt. För att också se att de här värdena, vi flyttar inte bara värden digitalt, utan värden är i det digitala, i dataspelen som vi har pratat om till exempel.
Jo, men jag håller med, och det är lite det jag menar med att senare teknisk utveckling kommer att gå åt lite andra riktningar än vad vi tänker kring betalningar idag, och det är snarare det systemet som snappar upp det, oavsett om det är utveckling av nuvarande system. Det finns ju exempel på kronor eller centralbanksvalutor som man kan knyta till digitala betalningar, och för den delen bankrelaterade betalningar som kan vara kopplade till både inlåning och till krediter, så handlar det ju om ganska så bred finansiell infrastruktur som i så fall integreras i de här systemen, eller vice versa.
Men vad är det man tänker då rent konkret? Alltså vad är en sån liksom integrerad lösning? Finns det något liksom konkret exempel på en sån?
Om vi tar ett dataspelsexempel, så är ju det att det kopplar ihop att en person som vill spela spelet är beredd att liksom betala för det. Men inuti spelet så skapas situationer som blir värdefulla. Man får tag på något, ett nytt skin till sin figur eller ett nytt vapen eller vad det är så här. Och den har ett värde för spelaren. Och det här värdet kan förflytta sig utanför spelet om vi har en teknisk lösning som gör att man kan sälja det i spelet, och den här spelvalutan, om den sen på ett enkelt sätt går att ta ut ur spelet. Men det kräver ju inte bara att du kan växla själva pengarna, utan det kräver också en teknisk lösning att den här digitala varan, det här skinnet eller vapnet eller vad det nu än är, du äger en virtuell fotbollsstadion i det nya fotbollsspelet.
Ja.
Då måste den informationen också på ett säkert sätt förvaras.
Det måste finnas en fotbollsstadion fastighetsmarknadsbörs typ.
Typ. Eller mark i metaverse eller vad man vill. Alltså att det uppstår, så det är saker som uppstår i det digitala som har värde, och då behöver det göras kopplingar däremellan. Det kan du liksom skriva in information om. Och en annan sak är att det kanske då sker som om det här med import- och exportaffärer, att man då också för att få in den här säkerhetsaspekten, så kan du vilja skriva in kontraktsformer också. vad som gäller och vem som ska ta vissa risker och sådär. Mm. Så gränserna liksom mellan vad som är pengar och vad som är mer generella kontrakt blir flytande.
Ja, men här kanske det är så att snarare att det utvecklas nya valutor som gör det här i de här dataspelsmiljöerna, så integrerar man mer smarta lösningar in som redan finns, som då anpassar sig tekniskt till den här situationen, så att de faktiskt, ja, och i slutändan kommer ju det betalningssystem användas som är bäst för just den specifika lösningen, oavsett vilka olika alternativ det finns då.
Men okej, om man ska liksom summera lite de pros and cons som har lyft sig kring kryptovalutor i bredmärkelse del av någon slags framtidens betalningssystem, så är det okej att summera det som att det finns säkerhetsaspekter som man tror, eller ni tror kanske kommer vara en del av någon slags framtida betalningssystem. Det kan finnas informationsaspekter, men det finns också säkerhetsaspekter som ligger emot, alltså, eller snarare förtroendeaspekter som ligger mot kryptovalutor. Är det en okej summering?
Ja, och så komplettera med nätverkseffekter och utvecklingen kopplat till användarkategorierna också.
Betyder det här, Magnus, att du tänker att det finns en någon slags framtida medelväg här som är centralbanksutgivna digital currencies, alltså någon slags blandning mellan traditionella pengar och kryptovalutor?
Att skulle vara knutet till centralbanksvaluta, det löser en del av problemen just med säkerheten och framförallt säkerställa värdet över tid. För där har ju centralbanken en tydlig roll. Men det finns lite andra aspekter som kan vara bra att ha med sig och diskutera. Och det är just det finansiella systemets funktion. Om det är så att betalningssystemet tas över helt av centralbanker. Sedan länge så har bankerna varit en stor del i betalningssystemet, och det skulle i praktiken bli ett skifte åt att centralbanken tar ett större ansvar för den delen. Och det behövs fortfarande banker, inbillar jag mig, i framtiden för att kunna förmedla olika typer av riskinstrument och riskhanteringsinstrument och krediter och tillgångar mellan olika aktörer. Så det är inte bara ett enkelt svar på den frågan heller. Nej. Om man ska se det lite bredare.
Ja, det är också ungefär 100 000 mil från någon slags originaltanke kring vad kryptovalutor skulle göra och uppnå. Hur troligt tycker ni att det är att det som vi idag definierar som liksom vagt kryptorelaterad teknik kommer vara en del av framtidens betalningar?
Nej, men jag är övertygad om att utvecklingen av kryptobaserade betalningar kommer att gå åt ett håll som gör det mer och mer effektivt att använda den typen av teknik. Och därför kommer det också att vara användbart. Men det krävs ytterligare teknisk utveckling för att det ska bli så användbart att det konkurrerar ut en stor del av de andra transaktionerna. Alternativt att helt enkelt kortbetalningar av olika slag som redan har en stor användargrupp utvecklar den tekniken för att använda. Men det är långt i framtiden kanske.
Ja, men jag tror att det är i linje med det. Jag tror att det är hyfsat troligt att det kommer att vara en del av just ett sånt kompletterande system som vi alltid har sett genom historien finns. Och hur stort och kompletterande det kommer bli, det tror jag kommer att vara avgörande av geopolitiska faktorer. För att någonstans så är det ändå så att de systemen som vi använder mest idag, de är kopplade till någon slags antingen centralbankskontroll eller affärsbankskontroll, där länder som USA, regioner som EU känner att man ändå har kontroll. Och en del av det här med krypto bygger ju på att man på något sätt skulle ersätta det med någonting annat. Och om krypto kommer att upplevas som ett hot mot det, och att man då skulle byta till någonting som man inte riktigt vet vad det är och som eventuellt skulle försvagas, så tror jag att den politiska dimensionen kan man inte, den kommer att finnas med i ekvationen.